Tack så mycket. Romarbrevet kapitel 1, vi börjar med vers 14. Alltså greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag skyldigheter mot. Därför min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, också greken. Evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Amen. Vi börjar med vers 14, och här säger Paulus, greker och barbarer, lärda och olärda. I andra ord, alla människor, oavsett vilka de är, han så har jag skyldigheter emot. Alltså Paulus, han förkunnade evangeliet som en som håller på att betala av en skuld. Han det var det som drev honom. Han levde som en människa som höll på att betala av en skuld. Och att predika evangeliet var ett sätt för honom att betala av den här skulden. Och när jag läste det här bibelordet, då tänker jag på alla de här människorna som hade investerat och satsat på mig. Jag tänker på den engelsmannen som kom till staden Lahore i Pakistan där jag bodde. Och hans vänner berättade, jag var inte där då, men hans vänner berättade att den morgonen tog han några traktater i handen i ett muslimsland. Det är väldigt farligt att gå ut på gatorna och vittna. Och han ropade till Gud, han sa, Gud, ge mig en själ. Ge mig en lärjunge till Jesus från denna stad. Och då gick han ut på gatan och han stod där på en vägkorsning och delade ut traktater. Och då råkade jag komma förbi. Och han gav mig en av dessa traktater. Och jag började fråga honom om Jesus. Och det var den dagen jag blev frälst. Sen minns jag när jag fick sitta i fängelse för att jag predikade evangeliet. Och när jag kom ut från fängelset, då jag berättade den här berättelsen för er för 2 år sedan när jag var här. Hur jag när jag kom till, jag var 1 år i fängelset och blev torterad i fängelset. Och när jag kom ut från fängelset, då började jag gå till en församling. Och det var en anglikansk församling. De var karismatiska. Och då minns jag, prästen där, han var australiensare. Och det var en onsdag kvällsmöte. Och han kallade fram mig, han sa, broder, nästa söndag tar vi nattvard. Och du får inte komma fram för att ta nattvard. Utan jag vill att du ska sitta längst bak. Och inte komma fram när alla, alltså i nattvardsgången. Jag sa, varför? Han sa, för att i vår församling är det så att bara de som är döpta på nattvard. Och du är inte döpt. Så jag bad honom, jag sa, men du får döpa mig för att nattvard är viktigt för mig. Jag läste i Bibeln, det är ju delaktighet i Jesu lekamen och blod. Han sa, jag kan inte döpa dig. Jag sa, är det någon annan pastor som är villig att döpa mig? Nej, sa han. Jag sa, varför? Då sa han, det är så att i muslimländerna är det så att när en muslim blir kristen, då är det utsätts han för väldig fara. Hans egna kommer att döda honom. Men när man blir döpt, då är det ett tecken att nu har han liksom, man säger på engelska, the point of no return. När man blir döpt, då har han gått så långt att han kommer aldrig att komma tillbaka. Och då kommer de att döda både dig och den pastorn som döper dig. Och det är flera pastorer som har dödats för att de har döpt omvända muslimer. Och på grund av det, pastorerna har beslutat att de kommer inte att döpa någon muslim. Så jag kan inte döpa det. Och då mötte jag en amerikansk missionär. Och han heter Jim Turner. Och han sa till mig, jag vill döpa det. Jag sa, men pastor Jim, det är ju väldigt farligt för dig, för att du är amerikan också. Han sa, jag vet om riskerna, men jag har lagt märke till dig, jag har sett dig, jag har observerat dig, och jag vet att Guds hand är över ditt liv, och jag vill inte att någonting i jorden skulle kunna stoppa dig från att vara delaktig i allt som Jesus har för dig. Och om det är så viktigt för dig att ta nattvarden, så vill jag att du ska bli döpt. Så tog han mig till havet och döpte mig. Och därefter, några veckor efteråt, flydde jag, och jag var i Sverige 5 månader senare. Och när jag gick på bibelskolan i Holsvibrunn, så fick jag ett brev att pastor Jim Turner hade blivit dödad av muslimfundamentalisterna. Och då tänkte jag, här är en man, en amerikansk missionär med 3 barn, som var beredd att lägga ner sitt liv så att en muslim pojke som kom till Jesus kan ta nattvard. Och sen dess har jag levt hela mitt liv som en som håller på att betala av en skuld. Jag kan inte lägga av med det här. Jag kan inte ge upp. För att det har kostat någon annan alldeles för mycket. Han har betalat ett stort pris så att jag kan stå här idag. Så jag kan åka till Afrika och predika evangeliet. Så jag predikar evangeliet som en som håller på att betala av en skuld. Och när jag slutligen flydde från landet, då minns jag en familj, en kristen familj som gav mig skydd. De tog en stor risk, för att jag var officer i armén, och armén och polisen jagade mig och letade efter mig. Och de skyddade mig i sitt hem, och de gav mig pengar, och de gav mig en ganska stor summa pengar, som var jättemycket pengar för dem. I 70-talet, $500 för jättemycket pengar, både för en svensk och folk i det landet. Men hon gav mig $500 och gav mig ett pass och hjälpte mig fly från landet. Idag är den här kvinnan hemma hos Herren. Men efter jag kom till Sverige så fick jag höra att polisen och armén hade varit hemma hos dem och frågat ut henne och hotat henne. Så står jag i skuld till henne också. Så står jag i skuld till de svenska predikanter. När jag bodde i Belgien, de hade bara hört talas om mig, som bekostade mina studier så att jag kunde gå till Holsvibrunns bibelskola, som stod bakom mig när jag kom till Sverige och sökte asyl. Och invandrarverket, de var inte så ivriga att ge mig asyl, för att ja, det finns ju ingen förföljelse av kristna i Pakistan, vad säger han då? Men de ställde sig bakom mig. Så står jag i skuld till de här människorna. Jag står i skuld till Rune Gustafsson, som var ordförande för Kronobergsmissionen i Aneby. Han är över 90 år gammal, men han satsade på mig. Och därför måste jag tjäna Herren och predika evangeliet. För det finns allt för många människor som har satsat på mitt liv, och det har kostat dem någonting, så att jag kan stå här och tjäna Herren. Därför kan jag inte bara säga så här, okej, alla de här människorna har hjälpt mig, och en människa, han till och med dog så att jag kan få leva, men nu är jag här i Sverige, jag får göra precis vad jag vill. Nej, jag kan inte, jag är bunden till de här människorna. Men mest av allt är jag bunden, står jag i skuld till Jesus Kristus, som dog för mig på korset när jag var förlorad och utan hopp, när jag var en syndare, när mitt liv inte var värt någonting, när mina egna föräldrar inte såg någonting i mig. Han måste ha sett någonting i mig. Och vi talar om att vi tror på Jesus, men han tror på oss. Han måste ha trott på mig, att han vågade satsa på mitt liv. Han offrade sig själv på Golgata för mitt skull. Så jag har förpliktelser. Jag har förpliktelser. Jag har en skuld att betala. Och då säger han, och därför är jag redo att predika evangeliet. Det är inte frågan om att vi ska be över det här eller undra hur vi ska göra. Är det verkligen något att satsa på? Nej, vi är alltid redo att föra ut evangeliet till de som inte hört. Alla, varje människa här på jorden måste höra evangeliet, för Jesus har dött och betalat priset för alla. Både för judar och hedningar. Det finns ju två sorters människor i Bibelns syn, alltså hedningar och judar. Och Jesus har betalat priset för alla. Varje människa har rätt att höra evangeliet minst en gång i sitt liv. Amen. Och det är ett ansvar som Herren har ålagt oss. Han har sagt åt oss att vi ska göra det. Och därför säger han i vers 16, han säger: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar, en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangeliet är Guds kraft till var och en. Vem den människa än är, om han är svensk eller en afrikan eller en asiat, eller oavsett hudfärg eller religion, eller vem den är, en utbildad människa eller en analfabet, rik eller fattig, evangeliet är Guds kraft till frälsning till var och en som hör och tror. Så är det med evangeliet. Och det är en Guds kraft. Det är det fantastiska med evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning. Jag kan berätta en berättelse för er. Det var för 25 år sedan. Jobbade jag i en delstat av Indien som heter Orissa. Och i delstaten Orissa har alltid genom historien hade funnits stark förföljelse av kristna. Ni minns ju för 10-15 år sedan hur de brände levande en australiensk missionär och hans två barn. De låste honom i bilen och hällde bensin över bilen och brände ihjäl både pappan och två sönerna. De är brutala, de är hinduerna där. Och jag höll kampanjer i Orissa, delstaten. Delstaten Orissa har 83 miljoner människor. 10 gånger så tätt befolkat som Sverige. Och jag var i Orissa, hade massvis med kampanjer. Vi startade församlingar överallt, hade kampanjer, stora kampanjer. Och minns jag, det finns en distrikt i Orissa uppe i bergstrakten som heter Pulbani District. Och där bor, det är en väldigt tätt befolkad, det bor miljontals människor. Och där bröt ut sådana kravaller mot de kristna. Och det finns hindufundamentalisterna. De blev ju vilda. De brände ner 20 stycken kyrkobyggnader. Och de dödade flera pastorer och kristna. De var fruktansvärt våldsamma. Det blev ju helt out of control. Så staten, den centrala regeringen, fick kliva in och sätta stopp på våldsamheterna mot de kristna. Och de kristna utgjorde bara, alltså jag tror det var 1,8% eller 2% av befolkningen. De kristna var väldigt få och de var fattiga vid den tiden. Nu talar jag om för slutet på 80-talet. Väldigt få kristna där. Mindre än 2% av befolkningen, och de brände ner deras kyrkor och dödade kristna sådär. De hade en statsminister som heter Rajiv Gandhi, och Rajiv Gandhi satte stopp och han förbjöd alla större religiösa samlingar gör i USA. Alltså vare sig kristen eller muslim eller hindu eller buddhist, ingen fick ha stora möten där, för han vill liksom avvärja all, liksom, allt orolighet. Och så fick jag höra om det. Och du vet, jag var ju 30 år sedan. Nu är jag en, som han säger, en gubbe. Du vet, vi är gubbar allihopa här på plattformen. Jag var liksom, nu är jag 58 år gammal. Jag fyller 59. Hjälp, man känner sig gammal bara man säger det. Jag fyller 59 i mars. Och, men då var jag 30 någonting. Och jag var ju hejvild alltså. Jag åkte till sådana farliga platser och predikade och retade upp på alla då. Då tänkte jag, nu åker jag dit och har en kampanj. Så jag sa till mina kontakter och Risa, ordna en kampanj i Pulbani distrikt. Och de sa det är farlig. Jag sa låt den vara farlig, men låt oss gå dit och ha en kampanj. Så de fixade till en kampanj. Så kom jag till Pulbani distrikt och vi hade en jättestor kampanj. Kom massvis med folk. Första dagen, det var ju helt fantastiskt. Nu våra kampanjmötena, de hålls på kvällarna, men vi kunde inte ha möte på kvällarna för att hela området var omgiven av tjock djungel och det fanns tigrar och allt möjligt i djungeln. Så folk var livrädda att röra sig på alltså utomhus på kvällarna. Så vi hade kampanjmöte på eftermiddagarna och det kom tusentals människor. Och första dagen gick bra, andra dagen gick bra. Tredje dagen, mitt under mötet, sa Herren till mig, nu vill jag börja bota de sjuka, jag vill bota de döva, mitt under predikan. Så jag började be för döva, många döva fick sin hörsel. Då sa jag, nu ska jag be för de blinda, och då fick flera blinda sin syn. Då sa jag, nu kommer Herren att bota de lama. Och jag började be, och när jag började be, så plötsligt hörde jag en massa människor som ropade längst bak i folkmassan. Det var tusentals folk, och längst bak hörde jag full folk hojtade och ropade och skrek. Och det, ja, jag tittade och undrade vad det var på gång där. Och då såg vi, det var en man som var längst bak, som hade händerna upp i luften, och han skrek någonting högt. Och han liksom kom fram genom folkmassan, och folk bara, när de såg honom, de bara släppte fram honom. Och han kom, och när han kom lite närmare så hörde jag honom, han ropade, Jesus Kristus lever, Jesus Kristus lever. Så kom han, och när min tolk såg honom, han blev ju jätterädd. Jag såg på tolken och tolken höll på att skaka, så jag höll på att tappa mikrofonen. Så klev han upp på scenen och tog mikrofonen från tolken och ropade rakt ut och sa, Jesus Kristus lever, Jesus Kristus lever. Och så gav han micken tillbaka till tolken, så klev han ner från scenen och fortsatte liksom gå bort ifrån plattformen ropande Jesus Kristus lever. Och alla de här människorna, när de hade sett honom upp på plattformen, de stod upp och de började följa honom. Och han försvann i avstånd, alltså bortom då. Han fortsatte bara försvann, och hela folkmassan, tusentals människor, följde efter honom. De ropade och skrek Jesus lever. Då skulle jag ge frälsningsinbjudan, då var det ingen kvar där. Liksom, jag skulle ge frälsningsinbjudan, ingenting. Liksom, det var bara pastorer och några liksom vaktmästare som var kvar. Jag hade ett team från Sverige, de var kvar. Och då frågade jag pastorerna, vem var den här mannen? Och då berättade de, han var, alltså den mannen var född fullständigt lam. Och han hade två de här stora krickor som går under armhålorna. Och han hade hela sitt liv inte kunnat stå på benen utan kryckorna. Och det var så han tog sig fram. Och de berättade att han var ledare för de här fundamentalisterna som hade bränt kyrkorna. Och de var så våldsamma. De gick in i kristnas liksom, byar och misshandlade folk och dödade folk, brände ner deras hus. Och när han hörde om vår kampanj, då tänkte han, hur vågar de här kristna komma hit? Så han kom med tre lastbilar fyllda med sina vad heter det, sina alltså den organiserad militant grupp som finns över hela Indien, och de till och med får militärträning, de är liksom utbildade, tränade människor. Så han kom med tre buss, alltså lastbilslaster av sina män, och de hade handgranater med sig, och de bara väntade han skulle ge sitt ord, och då skulle de slänga handgranater in i folkmassan och döda några stycken då och sätta stopp på allting. Och det är därför han var där. Och de sa att han stod längst bak och bara tittade på, iakttog vad som skedde. Och då sa de, när du började be, så plötsligt flög hans kryckor iväg, och då upptäckte han att för första gången i sitt liv han stod på benen. Och då åkte hans armar upp i luften, så började han ropa Jesus Kristus lever. Så började han gå framåt, och han gick upp till scenen, tog micken och skrek Jesus Kristus lever. Och då kände allihopa igen honom, vem han var, för han var, de var jätterädda för den här mannen, och därför följde de efter honom. Och det var alltså kvällen därpå hade vi möte. Och låt mig säga så här, ett år senare när jag var tillbaka i Orissa, så talade jag om med en av kyrkoledarna i delstaten, och han sa att från det mötet 70 nya församlingar planterades. Och det var så många människor frälsta. De sa, det brinner väckelsens eld i hela Pulwani distrikt. Gamla döda församlingar har kommit liv till liv, och de ungdomarna är ute frimodigt predika evangeliet. Det sker mycket där. Men jag har aldrig varit tillbaka i Pulwani distrikt. Sen slutade jag jobba i Indien, och jag började jobba i Afrika. Men cirka 12 år efter den här händelsen var jag i Indien, och jag har en vän som är indier, som har en stor bibelskola i Sydindien, och hans elever har startat över, grundat över 7000 församlingar i Indien. Så han har en församlingsplanteringsskola. Så jag undervisade en vecka, och då hade han elever från olika del, alltså alla olika delstater av Indien. Han hade dem från Nepal, och de satt i varsin sektion i, de var en stor liksom lärosal, och de hade såna väldigt avancerade. De hade hörlurar, de hade live tolkning på undervisningen. Så vid den tidpunkten då, för det var för cirka 8 år sedan, då var det väldigt mycket förföljelse av kristna i Indien återigen då, och folk var väldigt rädda, och de här eleverna var väldigt ängsliga och oroliga, hur ska vi ut och starta församlingar i sådana förhållanden. Så jag uppmuntrade dem, och jag sa till dem att det finns kraft i evangeliet. När den onde gör sitt, så kommer Gud att göra ännu större ting. Så berättade jag för dem den här historien som jag berättar för er. Och då avslutades lektionen, gick klockan, ringklockan ringde, så lektionen var slut. Så jag stod utanför, fick lite frisk luft, och då kom en ung man fram till mig gråtande, och han kom fram till mig, och han kastade sig på mig och höll sina armar om mig och satte sitt ansikte på min axel och bara grät. Jag frågade, vad är det, kan hjälpa mig? Han sa pastor Kristoffer, jag var på det mötet. Jag var en 10-årig pojke, och jag satt på min mammas knä längst fram, och jag glömmer aldrig. Han sa, jag kände inte igen dig, jag var så liten, men när du berättade den här historien så känner jag igen dig. Han sa, nu är jag 22 år gammal. Han sa, jag var en liten pojke, och jag minns när den här hindumannen kom och ropade Jesus Kristus lever. Han sa, då gav jag mitt liv till Jesus. Det väcktes någonting inom mig. Jag gav mitt liv till Jesus, och då hörde jag en röst som kallade mig till heltidstjänst. Så Herren sa till mig att du ska följa mig och du ska tjäna mig. Och jag har väntat alla dessa år. Nu är jag vuxen, och nu är jag här på bibelskolan och förbereder mig att gå ut i tjänst. Och han sa, pastor Alam, det är inte bara jag, jag, utan vi var 10 stycken barn då. 4 flickor och 6 pojkar som var mellan 8 och 10 års ålder. Och vi alla upplevde samma sak. Vi blev frälsta på det mötet när vi såg detta. Och vi fick Guds kallelse. Och alla 10 är här idag på den här bibelskolan. Och då plötsligt insåg jag att det, jag menar, tänk så här, att folk kan vara så cyniska. Jag kommer till Sverige, så folk, frågar folk mig, ja men följer ni upp de här människorna, och vad händer så, det är så lätt att folk räcker upp händer, ser inget, och ser ingenting. Och du vet att jag har slutat lyssna på folk som kritiserar, för att det är så lätt att vara en som själv har aldrig gjort någonting, som kritiserar andra som är beredda att offra sina liv för evangeliet. Jag har till och med folk från Sverige som ringer till mig till USA och klaga och ifrågasätta mig. Svensken är världs bäst på att kritisera andra. Men då insåg jag, vilket pris vi än betalar, vad det än kostar, så är det värt det.
Amen.
Och det var för cirka 8 eller 10 år sedan. Men sen hände något annat som är roligt. För 6 månader sedan, så plötsligt efter 20 år får jag en e-mail från brodern som ordnade mina möten i Orissa den tiden. Vi har tappat kontakt med honom sen liksom jag började resa till Afrika. Upphörde med mina kampanjer i Indien. Så skriver han till mig, han sa, hej broder Kristoffer, jag hörde att du har flyttat till USA, och hur är det, och vi vill ha kontakt igen och sådär. Så jag skrev tillbaka till honom. Då skrev han till mig, han sa, du ska veta om vad Herren gjorde i Pulbani distrikt efter det mötet. Han sa, vid den tiden var det mindre än 2% av befolkningen kristna. Idag i Pulbani distrikt över 18% av befolkningen är frälsta. Han sa, evangeliet går fram med kraft, och de lama går, och de blinda ser, och de döva får hörsel, och människor blir frälsta. Låt mig säga så här, det står, och det är så idag också, jag skäms inte för evangeliet, för att det är en Guds kraft till frälsning till var och en som tror. Evangeliet är den, man kan säga, det är den kraftfullaste budskap i hela världen. Det kan förvandla människans situation. Det kan väcka döda till liv. Bibeln säger, för Gud är allting möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Jag tror det var i fjol när jag var i Zambia och predikade en kampanj. Ett vanligt kampanjmöte. Fullt med folk på fältet. Dagen därpå kommer en kvinna. Berättar för min teamledare. Hon sa, kan du berätta en grej för pastor Kristoffer? Jaha, vad hände? Han sa, jag bor i ett av hus. Alltså vid kanten på fältet. Och min mamma, hon fick ett sån, alltså, dålig nyhet från Zimbabwe. Att min bror som bodde där blev sjuk och han dog. Och min mamma, du vet, hon fick en sån, hon hade aldrig haft lite högt blodtryck och lite problem, men hon fick en sån slag, så hon kollapsade helt, och i tre dygn kunde hon inte röra sig, hon var helt förlamad och hon kunde inte tala, så dog hon. Och då, vad hände var att, och där ligger min mamma död. Och hela släkten och grannar i Afrika är det så, när någon dör så kommer hela, alltså grannskapet och släktingar och vänner och folk, om de är kristna församlingsvänner, alla kommer och sörjer med familjen. Och hela huset var fyllt av människor som sörjde, och där ligger min mamma död. Och hon var faktiskt medlem i en av församlingarna, men hon kunde inte komma på grund av sin mamma. Hon sa, men jag hörde när pastor Kristoffer predikade, han predikade evangeliet, han berättade om Jesu död och uppståndelse, om Jesu Jesu kraft och Jesu makt över sjukdomar och onda andar och döden. Och sen när han började be för de sjuka, så hon sa, först bad han för de döva, och nu när han började be för alla, de insåg när han bad för de förlamade, sa hon. Och när han bad för de förlamade, så sa han att Gud, sänd ditt liv i dem som är förlamade och bota dem. Och så plötsligt så blåste som en vind genom sovrummet, och min mamma, hon väcktes till liv. Hon satt upp. Hon sa, hälften av folket var där som skrek och sprang ut från huset. Hon sa, vi som var kvar, vi har liksom förstelnade av skräck. Vi var ju liksom, vad är detta? Så står mamma upp och säger, vad gör ni här? Varför är ni samlade här? Och hon gick till badrummet och gick och bytte, tvättade sig och bytte kläder och kom ut. Och då sa hon att jag är hungrig, jag har inte ätit på flera. Det känns som jag inte ätit på flera dagar. Ge mig någon mat. Jesus sa, till och med de döda ska höra min röst och de ska leva. Det finns kraft i evangeliet, mina syskon. Vi får aldrig skämmas för evangeliet. Vad folk än säger, det är många idag i kyrkor som skäms för evangeliet. De är rädda för vad folk ska tycka, vad folk ska tänka, om man liksom drar tillbaka. Nej, vi ska inte dra tillbaka. Vad är evangeliet? Evangeliet är berättelsen om Jesu liv, om hans övernaturliga födelse, om hans syndfria liv, om hans död på korset, om hans uppståndelse från de döda, och att han är densamme igår, idag och i all evighet, och han har inte förändrats. Det var evangeliet. Evangeliet är. Och det är dårskap för många, men det är där kraften ligger, i dårskapet. Paulus sa, det är i dårskapet, det är genom det här dårskapet att människor blir frälsta. Det är genom det enkla budskapet, detta som världen och detta som de intelligenta, så kallade intelligenta, intellektuella människorna, kyrkan, de tycker det här är lite dårskap, det är lite för enkelt, folk kommer att skratta och ta så, nej, vi får syssla med något annat och säga något annat. Men vi behöver inte lägga till någonting eller ta bort någonting, för det är en Guds kraft till frälsning. Amen. Till var och en som tror. Därför skäms vi inte för budskapet. Halleluja. Ska jag böja huvuden?
Amen.
Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Jesus, för ditt blod. Vi tackar dig, Jesus, för ditt blod. Vi tackar dig, Herre, för priset som du betalade oss på Golgata. Vi tackar dig, Jesus, att du är densamme igår, idag, i all evighet, Herre. Medan alla huvuden är böjda, jag vill bara fråga en sak, om det finns någon här. Ni vet ju, det är söndagsförmiddag, men om det kan råkas finnas en person här som säger, Kristoffer, jag har inte frid med Gud, jag vet inte om jag är frälst, jag vet inte om Jesus Kristus bor i mitt hjärta, men jag är beredd, jag vill ge mitt liv till Jesus, då vill jag be med dig. Du är den viktigaste personen på den här platsen. Om du behöver att ge ditt liv till Jesus och göra upp med Gud och få förlåtelse för dina synder, om det finns någon här, kan du ge det till känna genom att räcka upp din hand, så att jag vet att du finns här. Då vill jag be med dig. Finns det någon här? Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Du vill säga, Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Behöver ge ditt liv till Jesus. Du vill säga, Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Kristoffer, jag behöver Jesus. Ni som räckte upp handen, kan ni stå? Kan ni stå? Bara stå på fötterna. Ni som räckte upp handen, och kom fram och stå med mig. Kan ni komma fram? Ingenting att skämmas för. Jesus, han bar på sitt kors och gick genom hela Jerusalem, och människor smädade honom och spottade på honom. Han kändes inte. Han skäms inte för att bära det korset för dig och mig. Och därför ska inte du skämmas heller.